Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kommer inte ihåg första gången jag såg Thomas Andersson döma ishockey, men förmodligen var jag inte nöjd med han. Sen sprang jag på han på en bankett på mästarkuppen och helt plötsligt insåg jag att vänta nu, han bryr sig lika mycket om sin randiga tröja som jag bryr sig om min blåvita. Hur kan det vara så? Den här människan måste jag prata med. Och så börjar vi prata, jag och domaren, och jag tror vi varit kompisar, Thomas. Kan det vara så?
Ja, absolut, Emil. Ja. Oh, ja. Och fina band mellan Gävle och Leksand är det ju, så sagt. Ja, absolut, Emil.
Jo, men de här banden mellan supportrar och domare, de är, så här, i den mån de finns, så är de kanske inte så fina alla gånger.
Nej, så är det ju tyvärr då. När jag och Marcus Winneborg var heltidsanställda hockeydomare 2006 var det, så sa vi det att vi åker runt i lagen och förmedlar nya regler, så tar vi även oss an supporterklubbarna, så att supporterklubbarna får ett ansikte på en hockeydomare slash matchledare, och får kanske en högre förståelse för att vi ändå är bara människor som vill att sporten ska fungera. Sen är det olika åsikter om hur bra eller dålig vi är, och det brukar ju skilja sig från om Leksands supporter tycker någonting eller om Linköpings supporter tycker någonting.
Ja, det är ju så. Alltså hockey är ju känslor, och när någon då gör någonting som man inte tycker är bra för sitt lag, så kan det bli, och det måste ju vara okej. Okay. Men vi backar lite. Thomas Andersson från Gävle, elitseriedomare så länge jag kan minnas. Men det måste ju ha hänt något som gjorde att du blev domare. Det behöver inte vara något negativt, det lät lite så när jag sa det. Berätta resan från hockeyspelare, antar jag, till hockeydomare. Hur gick det till?
Ja, något fel måste det vara i en, i att man ställer sig mitt på en is och blir smutskastad och kallad både det ena och det tredje i halva sitt liv. Men jag har faktiskt inte gått på djupet på det, för då skulle jag kanske inte tycka att livet var så kul, utan jag har haft jäkligt kul. Och jag började döma hockey i Gävle Godtemplarets stjärnserie, som det hette då. Tjänade 10 kronor per match. Man var 10-11 år. Det var fina pengar på den tiden, en hundring på 70-talet var mycket pengar. Det var så det började. Jag spelade hockey själv i Gävle Godtemplare och en viss del i SG 83 och avslutade min karriär när jag var 21 i Skutskär. Och sen började jag döma då. Ja, jag dömde ett halvt, 22 år var jag nog kanske, ja skitsamma. Jag hade ett halvt år i tvåan, två år det som nu kallas allsvenskan, och sen vart det elitserien, det som nu är mer hette SHL då, sen som jag gick upp 89. Så var det liksom en kort sammanfattning i början, och jag har alltid tyckt liksom, jag brukar säga till unga killar och tjejer att börja döm, om inte annat för pengarnas skull i början, och kommer ni att tycka att det är kul sen, så då fortsätter ni, och annars så slutar ni bara. Många kommer att fortsätta och en del kommer att sluta. Dels för att de inte orkar ta allt skit som händer i, även långt ner i ungdomsnivå, det gäller inte bara hockey utan det gäller ju alla idrotter där det finns domare. Men som sagt, så har jag tyckte det var kul, och någon form av störning har man förstås när man, som jag sa, att man ställer sig där på i mitten och blir.
Hur leder man en match på ett bra sätt som domare?
Oj, har vi mycket tid, har vi? Nej, men just
hela dagen.
Man säger lite så här då. I början när man dömde, när jag var matchledare eller slashdomare, så tänkte man så här, och man hör även yngre killar som kanske börjar nu och säger nu tar vi någon utvisning i början här så vi kommer in i matchen, och tyckte att det var ett rätt sätt. Men ju längre man höll på så kände alla folk, åtminstone jag, att nu ska vi se hur långt det här kan gå innan jag behöver ta en utvisning, innan jag behöver utdöma straff och låta spelarna mera bestämma nivån på matchen. Sen kan man alltid snacka om nivåer hit och dit. Det finns inga nivåer. Jo, det finns nivåer. Beroende på vilka lag som spelar mot varandra så är det faktiskt olika nivåer. Och olika spelare kan hantera olika nivåer. Så att, det var, tycker jag, en spännande resa där man kom på att man låter det gå så långt som, ja, men ungefär som på ett jobb. Att du säger inte till eller varnar inte någon för någon går utanför boxen, så att säga.
Nej. Spännande. Och det där tror du att man inser efter ett tag, eller alltså, är det en rutinfråga?
Ja, det är det. Om inte någon talar om det för en. På min tid när jag började så var det absolut inte någon annan domare som tipsade eller sa saker, utan då fick man sköta själv. Du får komma på dina saker själv. Idag är det mycket mer att de nya domarna får hjälp av de äldre domarna om de vill. Sen finns det nya domare som inte tycker att den där kunskapen är någonting att ha. Men jag vet själv domare i SHL som, ja, man sa lite, inte direkt ödmjuk, men att vänta en 6-7-8 år, sen kan du kalla det SHL-domare. Det är då du vet hur det fungerar. Och någon kanske sa att, vadå? Jag börjar ju nu och det är ju konstigt. Jag tar ju samma utvisningar som du. Sen kommer de efter 8-10 år och säger att, Kuben, nu förstår jag vad du menar. Att vara, det går liksom inte att, hur blir man en bra hockeydomare? Och det är att döma och titta på andra matcher, lära sig av, kanske av andras, inte bara misstag utan bra saker också. Så att rutin, sen finns det förstås exempel som kommer in och dömer. Ulf Rådberg till exempel kom in och, i SHL och hade väl 7 guldpipor på raken, bra kontakt med spel och allting sånt där. Han gick det väldigt fort, det finns ju också undantag. Men i regel så tar det nog mellan, jag skulle nog säga, minst 7-8 år innan du liksom kan känna dig trygg på en SHL-nivå, på en hög nivå.
När du kom upp, alltså vilka var de, vad ska vi kalla dem? Förebilderna är väl fel ord, men så förstår du. Vilka var auktoriteterna inom den svenska domarkåren när du började närma dig elitserien som det heter då?
Ja, vilka var det som var bäst då? Börje Johansson var i ropet då. Vilka var det mer? Billy Fredriksson. Jag kommer faktiskt nästan inte ihåg vilka det var då, 89 när jag började.
I min generation så tänker man ju på Daggen och Peter, ja, Andersson direkt.
Ja, men Daggen, ja, Peter Andersson kom väl upp ett år efter mig. Han har väl hållit på ungefär lika länge som mig. Okay. Sen har vi varit ner i, fick han åka ner i division 1 något år och sen kom tillbaks. Och sen slutade han mycket tidigare. Men han var också med, som sagt, som du säger, där i början på 90-talet. Daggen slutade ju då, han hade ju slutat då och varit ju domarchef. Alldeles där vi, ja, han har varit domarchef i omgångar. Men det är ju en förebild som jag har dels haft mycket hjälp av och dels tittat mycket på, såklart. För han var ju en stor domare på sin tid. En av de största, skulle jag vilja säga.
Ja, för han, det fanns ju någon regel då att du helst inte skulle döma lagen från din geografiska närhet. Men jag vet ju, du har ju dömt Brynäs, Daggen har ju dömt Leksand och Rådberg, som till och med har spelat i Gnaget, har dömt Stockholmsderbyn för att spelarna hade sånt förtroende för det. Det är en ganska jävla bra indikation på att man är hyfsat med.
Jo, men det faktiskt har det varit så här, Emil, att jag har bara dömt Brynäs i tävlingsmatcher där jag vet att jag dömde någon match mellan Brynäs och Leksand. Jag tror det var en kvalserie eller det var en match som inte gällde någonting. Jag har dömt Brynäs i tävlingsmatcher där inte resultatet har spelat någon roll, utan bara för att egentligen sätta check på att jag dömer Brynäs i en tävlingsmatch. Jag valde under alla mina år att inte döma Brynäs, för att jag såg bara en enda vinning, och det var att åka hemma från 4:15 och komma hem 9:45. Sen att döma sitt eget lag i Gävle, man blir ändå liksom känd, eller ökänd kan man väl säga. Och att då få höra supporterna varje gång att de har Brynäs har vunnit, Det kan vara lika jäkligt, för då blir man impopulär hos alla de andra lagarna. Och förlorar Brynäs, ja, då kan man knappt gå på stan och gå ut och käka för att man har folk hängande över sig. Det hade man ändå när de kom och sa, nu var han här, gud vad dålig han är. Vi skulle haft det i kuben. Ja, jag brukar säga det, att det är bra om de tror att jag är bra, då dömer jag bara på bortaplan.
Ja, jag har ju också några kompisar som dömer nu. Jag brukar titta på deras matcher. Framförallt kolla på Svehockeyn, utvisningen har varit, och se om jag är överens. Ja. Och någon av dem kan ringa ibland också och säga så här, kolla på det här, vad tyckte du?
Ja.
Och det, alltså, jag tycker det är bra. Och det är typ ditt och Rönnmarks fel att jag börjar tycka om domare. Så ta det som en
Nej, men sen är det i alla fall så, jag vet att han dömde AIK och gjorde det några gånger. Men vi pratade om det ganska mycket, han och jag. Jag sa det, sluta döma AIK för du har ingen vinning. Och till slut så gjorde han det. Nu vet jag att nu är det fyrdomarsystem. Det är inte alls samma tryck på en domare nu. Utan ja, de vet knappt vilken det är när det står dömer på ryggen. Så att det är inte alls samma sak. Liksom.
För risken är ju att antingen... jag tror att det är en större risk att man överkompenserar åt andra hållet om man skulle döma så att säga sitt hemmalag. Att man vill liksom inte riskera att få en stämpel på sig som att man är partisk, så att det kanske slår över.
Ja, absolut, det är helt rätt. Jag menar, jag dömde Brynäs i träningsmatcherna och många gånger så var de kanske inte galen på mig, men lite argsint i alla fall. Jag sa det, men ni får fast ingen tänka på att jag ska döma det här laget hela säsongen. Er dömer jag bara nu. Så att ja... Mm. Ja, jag håller med dig. Det är ingen vinnande situation för en domare.
Sen är det väl skillnad också om en spelare reagerar på ett domslut direkt när det händer och hur man pratar om det 10 minuter efteråt.
Ja, ja.
Du förstår mig alltså.
Ja, ja.
Det är så många abuse of officials som man får blunda över de första 15 sekunderna, kan jag tänka, och bara tänka att ja, han är lite arg nu.
Ja, så är det ju faktiskt. Och många det är det här med, många säger så här, ja men det är stridens hetta. Ja, men okej, säger vi som är hockeydomare eller domare överhuvudtaget. Vadå striden? Man kan ju inte få säga vad som helst är stridens hetta. Men viss del får man ju faktiskt tolerera, såklart. Och det, ja, men som sagt, det lärde man sig också med åren och kanske mera erkänna sina misstag direkt istället för att sånga sig blodig för att ha rätt. När man dessutom kanske inte hade någon... Ja, men det spelar ingen roll. Det är väl ungefär som man säger till barnen. Får vi käka frukost framför tvn? Nej, säger man innan man har ens hunnit fundera på vad man säger. Och så tänker man, varför säger nej för? Utan, ja, vissa fall. Man behöver inte vinna alla fighter. Och säger man till en spelare att, jag gjorde fel. Ja, då är diskussionen över liksom.
Eller, jag såg det inte.
Exakt.
Vad ska man säga då?
Ja.
För det är ju... Jag såg någon uträkning om att en domare tar ungefär, ja, men någonstans, i varje fall norr om 1000 beslut per period.
Ja.
Och då är inte det bara om man ska blåsa eller inte blåsa, utan det är hur man ska placera sig och åt vilka håll man ska titta, om man ska åka framlänges eller baklänges. Det är kanske inte så många som vet det, men jag har faktiskt gått domarkursen för att vi hade Niklas Hjellstedt som ungdomsansvarig och han tyckte jag gnällde för mycket på domaren, så han tvingade mig att gå den.
Ja.
Och det var, ja, det, så här, jag gnällde ju ännu mer efteråt, för nu tyckte jag att jag kunde allt också, även om jag tyckte det innan.
Var det ju domare,
sen fick jag sluta döma för att det var så, av någon anledning så var det så jävla långt i sen man skulle plocka upp pucken och jag är ju stel som ett gips.
Ja, precis, ja.
Jag tänker på regelboken. Alltså den är ju, om man läser den, vilket jag faktiskt gör, det går ju inte att applicera den 100% hela tiden, för då skulle det vara 3-3 rakt igenom matchen. Om man tar en sån utvisning som crosschecking, den bedöms ju olika beroende på var på plan det är. Skulle du ta samma crosscheckutvisning framför mål som du gör i mittzon, då skulle vi inte ha det här närkampsspelet framför mål. Hur gör man den avvägningen?
Det är oftast egentligen spelarna själva som gör den avvägningen. De är nog ganska, ja, men alla vet egentligen att framför mål får du stångas lite mer än vad du gör mitt på banan. Du får stångas lite mer om inte det är en direkt målchans. Och lite när, kanske lite tufft. Och ja, det är väl egentligen en domare som får sätta gränsen för det där tillsammans med spelarna och varna, så att säga till. Men precis som du säger, en liten holding i hörn är inte samma sak som en holding i framför mål när man har målchans. Man räknar, man dömer efter någonting som heter OBI då. Obvious, benefit och injury. Alltså obvious om folk ser. Benefit ja, inom ramarna liksom. Och sen injury, att det är risk för skada. Sen är det samma sak med en domare, att man kanske går lite utanför regelboken ibland, men sen måste man ju snabbt in och vara där inne i den där boxen så att säga. Ja, man försöker hålla det på en nivå som spelarna klarar av att spela på.
Men jag har sett att speaker och fört protokoll på ja, men både division 2 och juniormatcher, ofta då ska man inte domare och få det påskrivet. Då har jag ofta hört att de vill kolla liksom, att ja, men det var ungefär lika många utvisningar för vägelagen oavsett hur liksom, matchbilden har varit. Det där har stört mig lite. Känner du igen sättet att tänka och i så fall, vad tycker du om det?
Ja, nej, men, ja, men det gör man egentligen inte bara för att säga åh vad bra att det har varit rättvist, utan det är mer för att man vill ha en känsla av, jag vet Roger Molin kom till mig i en match när jag hade AIK och så kom man efter en period, andra perioden, fan nu har vi haft 5 raka utvisningar, Kuben, nu får du fan ta någon på det andra laget, och jag minns att jag sa åh fan, det hade jag inte en tanke på. Så när man är ute på isen så har man liksom egentligen inte, det är klart att vissa gånger har du koll, men alltså du tänker inte på vem som blir utvisad om du inte sätter lagarna 3-5 i det ligan, då ser det för oss, men annars så tar du bara utvisningarna som är. Därför vill man nog kanske bara titta hur det vart efteråt, för att man inte har riktigt koll. Och jag tror att ju mindre koll man har, desto bättre matcher gör man som domare, ledare. Annars om du börjar räkna liksom och tänka att ja men nu. Sen kan det väl vara vissa matcher man har tagit 3 utvisningar på läxan och så tänker man, vill man absolut inte missa den första på det andra laget då. Utan man vill ju alltid absolut ha med den bara för att det inte ska eskalera. Så är det ju också. Det får man bli. Man är människa som domare också och ibland funderar man. Men ju mindre man funderar ju bättre brukar man oftast döma.
Mm. Hur mycket kunde vi påverka då? Eller kan påverka? Jag är fortfarande kvar på läktaren. Alltså publiktrycket.
Ja,
kommer man åt dem?
Ja, det är klart man gör. Man är ju människa som sagt. Det är klart att om det liksom busvisslas för 3-4 gången. Det är klart att någonstans så tycker man väl att den utvisning är kommande liksom. Men det är samma sak där. När man kanske börjar döma då i början så känner jag, nu jäklar, jag ska inte vika mig för publiken. Och då blir det ingen bra heller, för då blir man ingen bra domare. Då blir det åt andra hållet. Men det är klart att man blir påverkad av vad läktaren, såklart. Det är det ju.
Så måste det vara roligare att döma med publik. Alltså jag kan tänka mig de som dömde under pandemin. Vilket skit rent ut sagt.
Ja, vilket skit rent ut. Jag håller med dig. Det är ju sån otrolig skillnad att vara domare på när det är livat. Och du tänkte dig själv när liksom du kommer till avgörande matcherna i slutspel och allting sånt där. Liksom det är fullsatt och det är liv på läktaren. Och sen är ju Leksand är väl liksom ändå det lag som... Ja, det finns nog inget lag i Sverige som har sån läktarkultur som det har varit i Leksand i alla år. Både med och motgång, och det är ju fantastiskt.
Ja, även på bortaplan är vi ganska många. Så när vi åker runt, vi får ju... Ja, vi triggar ju igång hemmapubliken också, så vi får ju alltid möta den bästa hemmaklacken de har nästan, eventuellt med undantag för något derbyn. Så
ja,
det är...
Ja.
Det är både bra och dåligt.
Ja, precis, jag förstår. Nej, men det är väl Leksand och i viss mån kanske Brynäs som har supportar runt om i landet. Och det här rör sig liksom sedan 70-80-tal då den var så stor, både Leksand och Brynäs. Kanske ännu tidigare också. Men som du säger liksom, ja, det här med läktar, att döma en halvfull ishall, ingen säger någonting, ingenting, det är inte lika kul. Hellre att det gnälls lite.
Jag hade hoppats att ligan och förbundet skulle förstå det här lite under pandemin och kanske börja jobba lite mer aktivt med supportrarna. Men jag tycker inte man gör det. Jag tycker inte man jobbar särskilt aktivt med domarna heller. Jag hade en idé någon gång för När jag var på kansliet, när jag klev av läktaren, så var jag nere och intervjuade spelare i paus på isen upp på jumbotronen. Och då stod man vid sargen sista 2 minuterna och först då förstod man hur jävla fort en allsvensk eller en SHL-match går. Och särskilt när man står med ögonen på samma nivå som ögonen på spelarna. Jag förstår inte riktigt hur ni klarar av det, och jag har större förståelse för de eventuella misstag ni gör. För det är som att stå in i någon slags blender. Det är folk överallt. Hur vet du vad du ska titta?
Ja,
och framförallt när det bara var en huvuddomare.
Ja, du har helt rätt där. Jag brukar också säga till de som sitter på 10:e raden och klagar, gå ner till sargkanten och så kommer ni att fortsätta klaga, men kanske inte lika mycket. Du kommer att se att det går ganska fort då. Ja, men det är också lite att vara domare med erfarenhet och rutin. Ju mer matcher du dömer, så lär du dig att se ibland i förtid när det kommer att hända någonting och när det kommer att vara en utvisning. Och du ser vilka spelare du ska titta på extra noga och vilka du törs lämna bakom ryggen och vilka du inte törs lämna bakom ryggen. Det handlar mycket om sådana saker som är bra för en domare att kunna ha med sig när han går in till en match.
Menar du att man måste ha olika förhållanden till Jens Bergenström och Andreas Jämtin?
Ja, eller Micke Johansson i Djurgården. Ja. Men han drog kanske på sig 6 minuter på 10 år. Han behöver man liksom inte, han kan man släppa bakom ryggen hur mycket som helst. Men ja, det finns ju andra då, som man inte vågar det med.
Nej. Men sen, och särskilt när man har 2 på isen. Det finns ju någon sekvens där när, vad är det är Ledin och Jämtin som åker och cirklar varann i 3 byten.
Ja.
Och du måste ju ni märka på isen också att helvete, här håller det på att koka över.
Absolut, men det var också intressant tycker jag, för det man kom på med sista åren när man höll på att döma, att man tänkte sig fasiken, hur man kommer de här spelarna in på livet lite grann. För det finns i alla lag, så finns det ledare, de är utnämnda med C och AA oftast, men sen finns det också informella ledare som man vill ha med sig för att du ska lyckas som domare eller kunna leda matchen på bra sätt. Ungefär som på ett företag. Man måste komma åt den där som skär toapapper. Utan de får inte göra det. Utan man måste rätta in sig leder dem också. Så det tycker jag var intressant. Att just det här matchledarskapet. Kommunikationen med spelare och ledare. Att kunna göra sig. Att kunna, som du säger då, när de cirklar runt varandra i 3 byten, man bara kunna åka fram till dem och säga, jag ser vad de håller på med, men gör inte det här i mina matcher. Ni får göra någon annan gång. Ta det lugnt med. Ja, lite sådär. Man tar de här killarna på rätt sätt och försöka bli vän med dem på ett bra sätt, så att säga.
Men man vill inte strypa det heller, för alltså sådana där profiler drar ju publik.
Ja, absolut. Ja, nej. Det kan jag väl tycka ibland i dagens läge att det är för få av dem där. Som är lite, som ställer till det lite, som ändå gör lite bus. Och, ja, det måste finnas lite bus och lite så här rackartyg också, kan jag tycka. Och inte bli för slätstruket.
Nej, men alltså att möta Malmö Redhawks utan Sylvegård, det är ju som att läsa en Astrid Lindgren-bok när det bara är Tommy och Annika. Det blir inte så jävla roligt.
Nej, vi måste ju ha kling och klang med också.
Ja.
Det är lite så. Och ibland så har man ju tyckt kanske att när någon där liten halvligist, där man säger, fått en liten tjuvsmäll, så ja, då tyckte man att det kanske var ganska bra. Han hade förtjänat där och så. Ja, blir det ingen utvisning av det. Ja.
Nej, men alltså, så är man en hård, så här, utger man för att vara en hårding, då får man fan vara en hårding också.
Ja, lite så. Ja, precis. Genom åren så har det funnits en cykel, så helt klart.
Men såg du också, när vi gick upp mot Moro där, fast vi egentligen inte skulle, det var ju helt bizarrt att det gick. Efter avgörandet där uppe, den kramen mellan Frögren och Per-Åge Skröder är bland det vackraste jag sett. Ja. För alltså, som de rök ihop, alltså åldermän med muskler, alltså så fort det var en avblåsning och de var på isen, så låg någon av dem ner för att den andra hade varit där. Och det var ju 7 matcher rakt igenom.
Ja.
Och sen säger man tack och tack för god. Det är lite som handbollsspelare som går fram och hälsar på sin linjemotståndare i början. Bara, nu ska vi slåss i en timme och sen är vi kompisar igen.
Ja.
Jag tycker det är fint på något sätt.
Ja, det är jättefint. Och när du säger handboll också så måste det vara en av världens, eller i alla fall, jag är en av de absolut tuffaste sporterna där de hänger och klänger och klättrar på det och liksom, och domaren blåser, lägger de från sig bollen, och lägger de inte från sig bollen utan skjuter han 2 meter sidled, då blir det 2 minuter direkt. Så man har grym respekt för både domare och motståndare med spelare i handboll, just handboll.
Ja, men det krävs ju ett visst psyke för att springa så fort man kan, hoppa så högt man kan, och så vet man att när jag hoppar nu så kommer Per Carlén och slå mig i bröstet så mycket han orkar.
Ja, precis. Ja, på det, jag har ett bra minne där också från 2005 då, där det var lockout i NHL och jag dömde avgörande finalen mellan Frölunda och Färjestad nere i Göteborg, och de sköt raketer och Frölunda var jätteglad. Då kommer, efter att vi står där på isen, så kommer här Sten och Shara och Seldon Churey fram och tackar för en jättefin finalserie. Det är ett sånt där minne som, det är väldigt sällan förlorande lag kommer att tacka någon domare, men det kändes långt in i hjärtat liksom.
Och de tillsammans är nästan 4 meter och 300 meter. Det är ganska mycket hockey.
Ja. Ja, det var roligt. Det var roligt då när de där stjärnorna var i Sverige och visade upp sig.
Ja, vi gick ju upp då, så vi hade Michael Ryder som snittade 1,6 poäng.
Ja,
alltså det bara, vad fan är det här?
Ja, Mora hade bröderna Hossa och det var ett härlig säsong. Och vi samma år också då som jag fick dem VM-finalen, och det var också fantastiskt för alla stora stjärnor var ju där också. Då blir man lite starstruck som domare.
Ja, hur tar man det beskedet alltså? Är det någon som ringer och säger, tja, Kuben, vi tänkte du skulle få ta finalen nu?
På VM eller? Ja, men man är ju där på VM och så gör man ju, det blir efter insatserna som man gör under turneringen då. Så att det var kul, det var ju mitt 50 och sista VM. Så det var kul att avsluta det med final.
Skillnaden där på lag som liksom plockas ihop för en turnering på kanske 10 matcher och lag som kamperar ihop under 50-60 matcher. Är det någon, alltså märker du någon skillnad på hur det är att döma dem?
Ja, men absolut. Och där kan man också se skillnad på att egentligen, om man tittar på en trupp, om man tittar på antal stjärnor, så kan ju Kanada ha 15 stjärnor och Sverige kanske 7. Men Sverige får ihop laget på ett mycket, mycket bättre sätt, eller Finland också, än vad kanske Kanada gör. Ett exempel när jag var på OS i Turin, så hade ju Kanada ett fantastiskt lag. Det var ju stjärnor långt ut i fjärde kedjan, men de kunde inte rätta in sig led och spela i tredje och fjärde kedjan med stjärnor, och de åkte ur mot Schweiz i kvarten. Så att, det märks ju stor skillnad där, att landslagen får ihop ett lag istället för enskilda individer.
Ja, och jag tänker också, om vi stannar kvar vid typ lockouten och internationell hockey där. Skillnaden i professionalitet till sin sport, märker jag, nu är det ju inte alla som kommer över hit, men typ alla jänkar och kanadiker som vi har haft i Leksand som jag har jobbat med har ju liksom varit, alltså oftast en nivå högre när det gäller professionaliteten. Även de som var liksom tuffingar hade... Det var business för dem.
Ja, jo, så är det ju absolut. Och det var ju fantastiskt, dels att se dem spela, men också hur de behandlar oss domare. De var ju bra rakt igenom behandlade. Och det är de är van i från NHL, där det har domarna ett annat anseende, en annan aura kring sig än vad vi har här i Europa. Mycket beroende på att alla domare är heltidsanställda där borta, spelarna är definitivt sedan jättelänge, och man har en helt annan respekt för varandra. Tycker att det har blivit bättre här i Sverige, jag tycker det, även fast det kastas skit i tidningarna även nu. Skulle det kastas skit i tidningarna i NHL, så ja, då handlar det om 200-300 000 böter, de sköter internt. Rätt eller fel, men jag tror att klimatet blir bättre för de som är inblandade i NHL, både domare och spelare med ledare.
Jag upplever, de mickar ju upp domarna ibland i NHL, om man får höra. Jag upplever att de har, inte säga mer dialog, men liksom en tuffare dialog. Man hör ju någon domare säga bara fuck off till någon som pratar för mycket. Och säger det istället för att ta en tvåa. Upplever någon skillnad där?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men absolut. Det kunde man göra här i Sverige också på min tid. Man kunde dra åt eller håll käften. Men nu går ju liksom, säger man håll käften här, det är lite konstigt, för att om du säger fuck off är det egentligen ett tyngre ord än håll käften, men fuck off har ju blivit ett milt ord, fuck. Ja, men vänd det på svenska om vi skulle åka kring och säga så, det funkar ju inte. Så att just att engelskan har, om man säger de där orden, en mildare betydelse som gör att man kan använda dem. Det skulle ju inte kunna gå att använda. Det är väl ingen domare som åker skriker fuck till någon spelare här hemma, men man kunde ju säga tidigare att men stick för fan, eller men nu är det, man ofta så mickad och en del spelare tycker att man blir domaren sa si och så. Jo, men alternativet, det kommer en ledare och säger du var min spelare, dra åt helvete. Ja, det gjorde jag. Men alternativet har ju varit att ni har fått 2 minuter. Men jag kan ju ta 2 minuter nästa gång. Nej, det är lugnt, kan de säga. Ledarna. Det fanns ju spelare som gick till mamma och skvallra.
Hur känns det då? För man kan ju inte vara 100-procentig även om man vill. Alltså när man har gjort någonting som är fel. Liksom man kanske ser det på tv när man kommer hem. Eller du får reda på det i en paus av någon supervisor och sånt. Vad gör man?
Ja, man gräver ner sig, tänkte jag säga. Det gjorde man ju, eller det gör man. Men sen är det också så här att man gör fel. Alltså, en hockeydomare, om man nu dömde en match och man märkte att shit, det var inget bra, men vad skönt att det ändå inte påverkar resultatet så tillvida. Men har man gjort någon riktig groda som ena eller andra laget vinner på eller förlorar, så det känns ju bara skit. Man kan ju bara be om ursäkt och säga att jag är ledsen, jag gjorde fel, jag ser det nu och jag ska försöka göra det bättre nästa gång, jag kanske stod fel eller bla bla bla, men det går liksom inte att gräva ner sig, för det är en ny match om 2 dagar oftast, men man har det med sig och man försöker att inte göra om samma misstag igen. Misstag kommer alltid att ske.
Det kommer jag att låta som någon slags domare älskar, men det är inte så att spelarna gör mål på alla lägen de har heller, så det är ju misstag även från dem.
Nej, men absolut. Jag brukar ta ett exempel. Jag tycker faktiskt att en kille som Tommy Salo på OS var det väl, va? Han släpper in en puck för mittzon och det är han liksom typ ökänd för och fått jävus med skit för. Men att Sverige drar på sig massa onödiga utvisningar i andra perioden, det är liksom ingen som kommer ihåg.
Eller att, och att man inte gör mål på Vitryssland fast man har läget.
Exakt. Och en spelare i SHL som missar öppet mål 3 gånger och så råkar jag ta en dålig utvisning så de förlorar. Det är inte någon som säger någonting heller. Jämförelsevis så brukar jag snacka med målvakt om det här. För jag brukar säga att målvakt eller domare, det blir inte det. För du får alltid skit liksom. Du kan vara hur bra som helst så hämtar 9 minuter och gör den groda då. Men en anfallare, han kan missa mål 3 gånger. Det var bara otur idag. En back kanske släpper förbi någon lite enkelt en gång. Ja, får aldrig hända ner, men det är okej. Okay. Men sen när du kommer till målvakt, domare, då tolereras inga misstag.
Nej, för de misstagen är ju oåterkallade också. Alltså, är pucken inne så är den inne.
Ja.
Men jag tänker, rent hockeytekniskt, den pucken som Salo släpper in mot Vitryssland, lägger du den jämfört med, kommer du ihåg när Johan Ryn har haft måltorka och kommer mot öppen kasse? Ja. Det är mot Brynäs, va?
Ja, precis. Ja.
Han är ensam i hela zonen, både tappar pucken två gånger och ramlar en och det blir kontring. Nu vart det inte mål på det.
Nej.
Men det är ju ett hockeytekniskt mycket större misstag än den fladderpucken som Tommy släpper in.
Ja, verkligen. Så att, ja, man kan ju, det är svårt att jämföra misstag eller mot varandra eller med varandra, men misstag sker. Och ja, nu är de två domare på isen och det kommer att ske misstag ändå. Det spelar ingen roll, det är ju mänskliga faktorn och det är väl skärmen också att vi har människor som fortfarande dömer. Sen kan jag tycka att det rings till höger och vänster på allt möjligt som jag inte tycker är, borde göra, men ja. Så är det.
Det var nästa fråga alltså. Vad den här videogranskningsgrejen. Jag kan inte ens låtsas att vara objektiv när jag tittar på när Leksands IF spelar hockey. Så jag, det beror ju jättemycket på vad det är de ringer på, om jag tycker att det är bra eller dåligt att de ringer på det. Men det, man pratar om korta pauser, man pratar om en ny IC-regel för att matchen ska gå fort. Och sen går man ut i båset i 10 minuter och kollar på TV. Jag får inte ihop det där riktigt.
Nej. Och jag kan tycka, om man står på isen, det, Leksand gör det mål, säger vi. Och man står där med målvakten i Linköping då. Och han kanske får en liten klubba på benskyddet. Men pucken går in i andra hörnet och målvakten märker inte ens av det. Så kan det bli att det kommer en signal och så dömer de bort målet för målvakten är hindrad och störd. Medan man på isen ser att det är ingenting. Så att, ja, lite för mycket sånt där. Jag tycker att domarna på isen ska få avgöra mer än vad de gör idag.
Ibland känns det som att regler kommer uppifrån utan att man har stämt av helt. Jag tänker framförallt på när man införde pack-out, första versionen, och jag tror vi hade träningsmatch mot Timrå och någon kommer fri och skjuter över upp i nätet och blir utvisad.
Ja, det var väl kanske en kort sekvens där på 2 veckor, va? Där
man hade... var över hela plan då.
Ja, det var lite tokigt då. Det var lite så här, lite skämmigt. Som tur var han inte, serien började i året först man tog bort det där, att det bara var försvarszon. Och då tycker jag att det är en bra regel, för att du ser själv nu hur lite puckar det skjuts upp på läktarna. Förr var det liksom halvslagsskott upp på läktarna bara för att få stopp i spelet. Så att det tycker jag är en jättebra regel för, faktiskt. Många tycker inte det, men jag tycker en jättebra regel.
Men inte jag skulle vilja ha in en liten bedömningsdel i den också. Alltså att om det är uppenbart oförsvar eller uppenbart ovårdsamt, då kan man ut. Men, alltså,
ja, men,
vissa,
ja, men den regeln fanns ju.
Det var liksom, men den,
nej. Så att, nej. Bulebä, Det är bra som det är nu. Punkt där, Emil. Ja. Ändra ingenting.
Ja. Nej. Då är den bra. Men finns det någon annan regel du tycker vi skulle ändra över? För jag har en lång jävla lista.
Ja,
kan du tänka dig.
En regel som har kommit in som jag tycker var riktigt, riktigt bra här. Det är när de skjuter pucken över i anfallszon. Oavsett vem som skjuter pucken över sargen så blir tekningen inne i zon igen. Det tycker jag är bra. För förr var det alltid så här, men han touchar benskyddet, han touchar en klubba hit och dit. Nu blir det ändå fortfarande kvar i anfallszon och laget kan göra mål. Det främjar. Ja, det finns säkert en hel del regler som är bra som har kommit till. Sen finns det kanske en tokig också, men vad har du för regler?
Det finns ju några man har tagit bort, alltså blockering, kommer du ihåg det? Det var ju hela tiden.
Ja, det var hela tiden.
Alltså vart det sargbök så blåste man av. Det tyckte jag, men det var ju länge sedan den
tog bort.
Men jag skulle vilja göra så här, för jag tycker att det är svårt när det, alltså det finns en del bedömningsgrejer och avväganden som jag tycker att man krånglar till det för er domare. Jag skulle vilja ändra avvaktande utvisning. Det här med att felande laget ska ha kontroll på pucken, står det ju nu.
Ja.
För det är ofta en jävla svår bedömning.
Ja.
Jag skulle vilja att om nu blir det lite teknikalitet det här, men om spelet förläggs i felande lags försvarszon, Ja. Alltså om du har en avvaktande utvisning på Linköping och Leksand tar in pucken i anfallszon, då blåser man inte förrän Linköping har fått ut den över blå.
Ja, det tycker jag är en bra regel. Det tycker jag verkligen du kan propagera för. För det, tycker jag
för det som skulle kunna hända då är att när vi plockar målvakten, det första killen som kommer in gör är ju att ta sargen så att sarghörnet inte är i spel. Alltså han tar blå linjen där. Jag tror att det skulle främja, dels tror jag det skulle bli mer mål på det. Det skulle göra att utvisningar i egen zon blir farligare att ta.
Ja, men det var jättebra där. Det skriver jag under på.
Bra, då är vi överens. Jajamän. Så jag tycker att man ska få slåss också. Är vi fortfarande överens då?
Nej, det tror jag inte, faktiskt.
Nej, jag misstänkte det.
Ja, men alltså, jag tillför ju inte hockeyn någonting eller någon idrott liksom. Men boxning kan tillföra förstås då, för där får du ju slåss. Men,
har du hört hur det låter i en arena när de kastar handskarna?
Ja, att publiken. Men liksom, då får du titta på NHL då. Men de har ju också mer eller mindre slutat med det där. Liksom, det hör ju till 70-80 och kanske 90-talet lite grann. Men, att man får så slåss. Sen kommer det naturligtvis att ske slagsmål. Gör de det med handskarna på, som det har varit någon fight i år, så borde det vara hänt då. Men jag tycker inte att man ska... Nu kan ju domarna ta 5 minuter bara och så får de spela fortsättningsvis i matchen. Men jag vet inte om det hänger.
Det gillar jag. Och det är inte så att jag säger att det inte ska vara utvisning. För när man pratar om att man ska tillåta slagsmål, det är det ju ingen som vill. Utan det jag vill göra är att jag vill ändra straffskalan. Så att just att det kan vara 5 minuter.
Den har ju blivit ändrat nu till det här också. Så att, jag tror att det kan vara bra att den är som den är nu. Jag tycker inte man ska trycka till något mera liksom. Och det är väl... Ja. Nej.
Jag skulle vilja göra skillnaden att jag kan ta 5 minuter. Det är inga som helst problem. Men om det är 2 killar, säg Tollefsen och Viktor Mortensson åker och retar på varann en hel match. Eller är ful mot någon annan. Och så går de in och så släpper de. Det var ju hockeyallsvenskan, va? Han Viktor Sjödin, kommer du ihåg han i Oskarshamn? Ja. Mörkhyade killen. Och Mortensson ställer upp i teckningen och så nu provar vi det här. Det tycker jag de ska få.
Ja, jag förstår. Jag hör vad du säger.
Men däremot tycker man kan, jag tycker man gör bra i det här när man stävjar tacklingar i ryggen.
Ja.
Alltså saker som är farligt.
Ja, absolut. Oh, ja. Men jag förstår vad du menar och jag kan inte liksom hålla med dig. Men ibland så höjs stämningen på publiken. Vissa vill se det och vissa inte. Så att, Men jag tror inte vi kommer dit, Emil.
När vi är på tacklingar i ryggen, den här diskussionen om ansvar hos den som tar emot, vad tycker du där? För det finns ju en del segment där man ser att han ser att den kommer och så vänder han upp arslet och så ramlar han.
Det har ju SHL tagit, och även allsvenskan, eller svensk hockey ska säga, tagit till att det ligger ett ansvar på den som blir tacklad att inte vända arslet emot. Kommer det full fart och någon vänder arslet emot och du fortfarande trycker in den i sargen, ja, det är checken från behind då, men du kanske inte blir utvisad för checken från behind, utan kanske blir utvisad för en boarding, för det finns ett ansvar för den som tar emot. Sen kan du ju fortfarande inte köra in någon i sargen 190 liksom. Det funkar ju aldrig. Men som sagt, nu ligger det större ansvar på den som tar emot nu, och därför ser man också att vissa gånger blir inte spelare avstängda. Det har varit flertal fall, jag kan inte någon vid namn, men som jag har sett här, som där inte har blivit avstängning på grund av att de har ett eget ansvar. Så det tycker jag är jättebra.
Jag tycker mig se där att spelare som är om vi ska betrakta dem som hårdingar, för så alltså tuffa, bra tacklare, de hamnar sällan i den här situationen när de kör över någon i ryggen i 110. För det ingår i deras spel, så de kan det.
Ja.
Ta en sån som Per Svensson i Timrå. Så såg du han gör något fult sist. Det händer liksom inte.
Nej, och han du nämnde alldeles nyss här, Frögren. När gjorde han, han gjorde väl aldrig en ful tackling. Emil Kåberg likaså, aldrig någon ful tackling. Rena, schyssta, riktigt hårda tacklingar. Och det är ju en fröjd att se sånt.
Jag tycker mycket om Emil Kåberg. Och den typ, det är ingen spelare som tränar för att bli Emil Kåberg längre. Alla ska vara Filip Forsberg nu bland juniorerna. Men du vet, första året vi åkte ur Allsvenskan och fick komma till Karlskoga. Vi hade ju ingen, eller åkte ur och ner i Allsvenskan. Vi hade ju ingen aning om vad som väntade oss.
Nej.
Alltså verkligen ingen aning.
Nej.
De hade Emil Kåberg, Näslund, två stycken Berglund,
ja,
och Daggen liksom.
Ja.
Alltså det var Philadelphia känsla.
Ja,
och det var ju så att när, jag vill säga, efter första matchen nere i Karlskoga, då lyfte Masken Karlsson luren och ringde Daniel Jaremyr.
Ja, jo.
Bara så här, du får då komma hit nu, för så här kan vi inte ha det.
Ja, det var inga lätta poäng att hämta nere i Karlskoga då inte.
Nej, det är det fortfarande,
det är det fortfarande inte, alltså. Den kulturen lever kvar.
Ja, jag tycker det är så roligt att det finns, ja, lag faktiskt som sticker ut. Så var det ju i Luleå ett tag också, alltså Holmström, Rosén, ja, Bulan, Fredrik Svensson.
Ja.
Man var ju rädd för fan.
Ja, jo, visst var det så. Jag kommer ihåg en match som jag hade mellan Luleå och Djurgården. Det var ju riktiga holmgångar uppe. Jag dömde en match där John Odoja var med i Djurgården och Per Ledin i Luleå. Det var mycket, mycket roliga saker som hände längre tillbaks. Nu är det lite lugnare.
Ja, är det bra eller dåligt egentligen?
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker att det var roligt förr, men nu har det blivit, jag vet inte, det är en annan typ av spelare och spel. Det går mycket fortare nu, de satsar på fart, det går ju jättefort som sagt. Det gick fort förr också, men inte alls lika fort. Och med det så kanske försvinner det här lite tuffa närkampsspel och du hinner inte med. Och med det också tyvärr så hamnar du i såna här situationer där du tar ett huvud eller ställer då olyckligt. Och de grejerna, den respekten som fanns förr då, den kan jag ibland tycka att den saknas lite grann. Hur man ens kan sätta upp en armbåge och trycka till någons huvud. Jag tror inte det hände på 90-talet, men jag pratar mycket med Masken om det här. Som huvud. Det var ju knappt någon som fick någon ful tackling i ryggen då, för man var lite... Man var försiktig, tittade upp, man ställde sig inte i de situationerna. Idag tycker jag att många spelare försätter sig i taskiga situationer.
Det var sämre skydd. Det var inte den här nolltoleransen mot hooking som infördes i slutet 90, början 00. Det har ju orsakat en ganska hög fartökning.
Ja, absolut. Orsakat, eller vad man ska säga, men det har gjort att det blir en fartökning, helt klart. Och det må väl vara bra att det inte var så. Men kanske någon liten fasthållning var bra på den tiden. Och då var det inte sådana stora skador när det var någon som var tacklad.
Därför man tittar på gamla matcher, det finns ju några på YouTube. Och du har väl VHS-band här också. Alltså, det är inte samma sport som för 20 år sedan.
Nej, jag tittar själv på... Jag dömde avgörande finalen mellan Färjestad och Luleå 97 och guldmatchen, och jag tittade på den matchen och domaren var mycket petigare förra matchen, sa de, och jag tänkte fasken, jag tar ingenting här och tog ingenting. Ja, man tog ingenting, det var jättemycket situationer som idag hade vi renderat utvisningar, så att det var en helt, som du säger, helt annan hockey.
Det där är våran final där. Det där är ju fortfarande ont att höra 97.
Jaså, vad var det då?
Vi hade ju 3-0 mot Färjestad efter första perioden i femte avgörande semin.
Jaha, oh fan. Ja.
Jag är bitter.
Ja, du är bitter.
Ja. Och snacket var ju att våran spelar ingen roll vilken som vann vår semi, för Luleå skulle bara äta upp dem som kom upp.
Ja, men så var det inte. Nej. Här kommer Müllers stod i Luleås kasse där, och Müllers körde väl på mig lite grann, och jag satt med någon hand på huvudet, men ändå domslutet där. Ja, det hände grejer då.
Apropå att bli påkörd, det står Jan Axel Allavara här på mitt anteckningsblock.
Ja, precis. 98.
Berätta om situationen och berätta vad som hände, och sen får vi prata om vad som hände sen.
Men det var ju en match, det är en sån situation som jag ibland brukar berätta för killar som, ja, men du dömer en match idag, tänk inte på det som kommer framåt. För jag kommer ihåg att när jag var på väg hem från jobbet på brandkåren i Sandviken, att Daggen ringde mig och sa, du Kuben, bara så du vet, så efter den här semifinalen så ska du få döma tredje finalen, efter Börje dömer två första, sen får du döma tredje finalen, vilka den må bli då. Jag tror förresten att det var Djurgården, de ledde ju med 3-1 matcher då, tror jag, mot Modo, och jag skulle upp dagen efter döma Modo, och Färjestad var redan klar, tror jag. Jag tror det var det året Färjestad vann mot Djurgården. 98. I alla fall så åkte jag upp till Modo och det var en holmgång utan dess like. Men det var en 3-0 till Djurgården efter två perioder och man tänkte att det blir Djurgården som vinner det här med 4-1. Men sen i periodpausen där så måste Per Bäckman ha gett dem några otroliga energibars. För att de kom ut som retade tigrar där Modo gjorde både 1-3 och 2-3 och Värmdö drog klubban i plexiglas och i ren ilska och frustration. Och det var ett ofantligt liv där den här sista perioden. Och jag kommer ihåg att det var tekning i Djurgårdens zon. Tommy Söderström stod i mål. Jag tänkte så här, mår inte bli kvitterat nu för då blir det ju ett rent jäkla helvete. Jo då, Samuel Påsen kvitterade där, han 3 sekunder kvar. Och sen var det ju slagsmål i gången där mellan Wikegård och Pelle Bäckman och spelare. Det var ett jäkla liv. Sen tog jag en utvisning i sadden på, jag tror det var Janne Laxelara som drog en slashing över Marcus Nilssons händer. Och ja, det var
det är ingen snack om att det ska vara utvisning.
Nej, det var nog alltså den matchen också. Det var som du säger 97-98 innan 2000-talet. Det var sån skillnad på hockey då och idag. De som lyssnar på det här kan titta på de matcherna så förstår ni när vi domare tog knappt för någonting, men det var så det var. Och sen avgjorde ju då naturligtvis Djurgården. Jag tror det var Patrik Eriksson som avgjorde den här matchen på den här utvisningen och ja, det var ju ett fasansfullt liv där i Kempehallen.
Det var en fientlig plats då att komma till. Jag har också varit i Kempehallen några gånger. Där var det ingen lek.
Nej, det var ingen lek att döma i Kempe då, eller var det inte.
Ingen lek att komma som borta supporter heller kan jag säga. Det var första gången jag fick en flaska i huvudet. Det är ett kärt minne.
Kom ju Jan Axel från utvisningen på sig ut på isen där och bakom mig så kom Petter Rönnqvist och jag stannade till lite grann och så Jan Axel, han knuffar mig över benskyddet på Petter Rönnqvist. Jag har sagt med Petter om det då när jag jobbade lite med Simon att det var hans fel egentligen, det är han som skulle ha straff, inte Jan Axel Alavara. Han ringde för resten dagen efter också och bad om ursäkt, han var väldigt så här, och man fick ett sjukt hårt straff 8 månader. Jag fattar fortfarande inte hur det kunde bli så stora proportioner, men ja, så vart det i alla fall. Men det var en tuff tid och jag var ju uttagen som sagt i finalen där, men den tackade jag nej till för det var så mycket skriverier och sånt där. Och jag var ju uttagen till VM då 98 också, det var nog tur för att då kom jag ner och fick döma en semifinal i alla fall och tänkte att ja, ska jag sluta med hockey nu eller ska jag gå vidare? Det var tufft faktiskt. Jag var nära att sluta då, men som tur var för mig då, många kanske tycker att jag skulle ha slutat då, men som tur var för mig så fick jag uppleva lite mer saker efter det också.
Så att, ja, hade du slutat då så hade vi inte träffats på banketten på Mästarkuppen 99 till exempel.
Nej, men sen var
det ju, tänker jag också
var det att ett par år där jag inte som Daggen inte skickade mig till Modo. Sen började jag döma Modo på bortamatcherna och sådär. Många spelare var ju bra liksom, det var ju inte men det var ju inte så lätt att komma dit. Sen om man pratar minnen då, sen var det ju Fjällräven Arena där uppe och Modo. Det här var väl 2000, jag tog Modo och guld. Var det 2000?
Det vet jag inte.
I vilket fall som helst. Man hade torskat varenda träningsmatch på hela säsongen. Jag kom upp dit och dömde sista matchen mot Luleå. De vann med 10 tror jag. Men det roliga var att då hade vi fått nummer på tröjorna. Och då hörde jag på läktaren, det var halvtomt där på en träningsmatch. Och då hörde jag bara, Andersson, vi vet vad du heter ändå. Det var mitt namn. Jag står inte staty i Övik, men jag gillar Övik och Modo.
Ja, det här med nummer istället för namn, vad var det? Är det någon sån anonymiseringsgrej? Det går ju att kolla i laguppställningen vem det är.
Ja, precis. Nej, men det var ju mycket av att från början kom det ju, jag var väl den domare som först tog bort mitt telefonnummer ur hockeyboken för att hot och grejer. Sen om det står ett namn på ryggen så kan de ju fortfarande se vilken det är och de kan leta upp vilket nummer det är. Står ett nummer så kanske du inte vet nummer, du kanske måste fråga någon annan, det går x antal minuter eller timmar och det läggs det där
värsta. Du hinner kallna av lite.
Ja, det hinner kallna av, så det var ju så det började och Ja, men jag fick ju värdera nummer först. Jag tog nummer 10, för det tyckte jag var ju många klassiska, både hockey- och fotbollsspelare som haft nummer 10. Och, att, ja, så var det med
nummer. Det är du och masken.
Ja, masken. Ja, masken har 10. Ja, Zlatan har haft 10. De flesta som gör mycket mål i ungdomsfotbollen hade ju 10. Per Hedenström i Godis hade 10. Så att, ja.
Jag tänker på det här, jag vet att jag sa det till dig någon gång, men det här lugnet du har när det gäller hockeyn, som jag har känt igen i varje fall hos två andra, inte domare men hockeyledare som jag har umgåtts med, det är, du är lite så här domarnas Perra Jonsson, ja, måste jag säga. Ja. Det, och jag tror att det kan ha med så här brandmannaköret att göra. Att man har sett liksom, ja men man har sett skit på riktigt, och då får man distans till, för det är ändå någon slags lek på, på 1800 kvadratmeter konstis. Björn Hellqvist har lite samma aura, för han, ja, men med hans Parkinson-bakgrund och hur nära var att han skulle få sluta. Jag vet inte, det är något i ögonen hos någon som har,
ja,
alltså med erfarenhet på riktigt, alltså någon som har varit med.
Ja, jag tror att ju längre man höll på också, så fick man det klart för sig. Jag var ju brandman som sagt i 18 år medan jag höll på att döma också. Sen var jag heltidsanställd hockeydomare från 2006 då. Men som du säger, så är ju livet lite mer än bara i ishockey. Och är man riktigt kaxig någon gång som domare, så kunde man ju säga att det är någon spelare eller att man tar det lugnt när det är bara lek och hobby. Det är ju klart att det är allvar precis i matchen. Sen är det ju, ändå en, det är en underhållning. Folk går och tittar på hockey för att bli underhållen, och det är ju, det får ju inte vara på liv och död. Sen ska det vara allvar i det, men det är klart att man får ett annat perspektiv till när man ser människor i sitt ordinarie jobb kanske för att lyckas och hamna i taskiga situationer. Så att, jo, jag tror man kan få en viss förståelse för att det är mer saker i livet än bara en idrott, så att säga.
Finns det något samband? Alltså, jag tänker på, det är ju, jag har många så domare jag känner är liksom poliser, brandmän, ambulanskillar och tjejer. Alltså, kan det vara samma? Alltså, kan det dra till sig liknande personligheter, tror du?
Jag har också tänkt tanken, precis som du säger, och det finns militärer också liksom. Men alltså, ja, det kan finnas någon form av dragning till det liksom. Men jag har ingen belägg för det så, men som du säger, många är just i den sektorn i arbetslivet.
Kollar man på ja, men så här, när du går ut på isen med två lag, det här tror jag är ett Daniel Winge citat från någon intervju jag såg, att det är egentligen bara de randiga som är där för att hålla se till att reglerna följs. Alla andra kommer försöka med alla medel att vinna matchen.
Ja, lite så är det nog. Man försöker kanske fuska lite för att vinna matcherna, och man kan se tyvärr ibland i dagens SHL att det är spelare som vill fuska till sig genom att göra filmningar och sånt där. Det tycker jag är beklagligt, för då lurar man ju inte bara sig själv, utan man lurar ju hela sporten, tycker jag. Inte bara en domare, utan man lurar hela sporten, för så tycker inte jag det ska vara.
Men jo, man gör ju bort sig själv också, alltså, nästa gång Kinnemin ramlar så kanske folk inte tror att det är en tripping.
Ja, men alltså, det var under min tid också. Jag behöver inte nämna någon med namn, men det kom en kapten ibland och sa liksom, vad fasigen, ser du inte hur hakade han blir trippade? Ja, men vet du, hur ska jag kunna veta det när jag är så här från det avståndet? Jag måste ju vara 100% säker för att veta om han blir utvisad eller om han filmar. Och då säger kapten också, jo, jag vet. Så att, det är lite så det är. Man svärtar bara ner sitt eget namn.
Ja, och då måste man som kapten lösa det där internt. Jag vet, vi har haft sådana tendenser här hos några spelare där supportrar liksom har sträckt upp dem på krogen. Att du har Leksandströja på dig, då får du sluta kasta dig. Ja. Annars kommer vi inte vilja ha det kvar.
Ja, visst. Jag håller med. Och det tror jag de gör också. Jag tror att de sköter sånt där internt. Jag tror inte någon vill se sånt där i sitt eget lag. Och inte i någon annan lag heller, för den delen.
Nej. Nej, jag hoppas att man jobbar på det. Ja. Men vi stannar lite vid det här, för det här är nog första gången jag har hört av mig innan jag har startat inspelning och frågat om det är okej att ta upp en grej. För du, om vi ska prata om allvar i livet, så hände det nog för 4 år sedan, 5 år sedan, som jag inte riktigt hade koll på och som var jobbigt att läsa om.
Ja, exakt. Ja, det var ju 12 augusti för drygt 4 år sedan nu, så ramlade min son, eller våran son, ner från en stege från bara 2 meters höjd på en rolig efterfest och slog bakhuvud i asfalten och vaknade inte mer. Så att det är ju någonting som verkligen också har satt sina spår till hur livet kan, det är så skört hur vi lever idag. Vi vet att vi föds, vi vet att vi ska dö, men vi vet inte när. Och jag är ju 59 år nu, men har bestämt att jag ska från och med faktiskt nu på 1 november så ska jag sluta jobba och börja ta ut min pension. Eller rättare sagt, jag ska låta staten avlöna mig nu när det som jag samlar ihop under mitt arbetsliv. Sen kanske man jobbar med olika saker, men göra saker som jag vill, resa när jag vill, träna när jag vill, men jag är pigg och kan hålla på som jag gör. Det här är ju förstås alla som har varit med om det här, att man kan nog tänka så här att jag förstår hur det känns att mista sitt barn, men om man inte har gjort det så förstår man inte hur ont det gör och hur en ständig, vad ska jag säga, en livslång sorg. En sorg som aldrig går över. Det var någon som sa här till mig, någon halvkompis för ett år sedan, att jag är du ledsen och gör det ont än? Och ja, man kan ju inte bli förbannad på en sån människa, men man förstår ju att han inte har varit med om det själv. Och det är en sorg man får leva med. Inte bara jag, utan många runt omkring. Man växer. Han var 21 år och 21 dagar, Oskar. Levde livet sista halvåret, reste mycket. Kanske, det är tufft, Emil. Och alla som har barn vet hur... Och vi sa alltid till Oskar så här, men ta det lugnt. Ja, men ni tror alltid att det värsta ska hända. Och det värsta hände. Och inte först man får barn själv... förstår man det här i att man som förälder är orolig när de är ute, var de än är på skolan eller om de är på krogen eller var de nu är någonstans, så är man ju alltid orolig. Jag har ju en extra son nu som jag har varit, eller som jag är, ja, det är inte min biologiska son Erik, men jag har levt med honom i 27,5 år, som har fått 2 barn nu. En heter Loke, Oskar heter han, och en liten flicka som heter Leia. Och det är också lite så här, man blir lite Loke, Oskar heter han, och det är så mycket Oskar, så mycket som går tillbaks. Det är full i fan, lite finurlig så här, så det är en grym glädje i det, men som sagt, sorgen kommer alltid finnas där.
Jag antar att liksom som nästan 20 år på brandkåren, så har du ändå varit med om skarpa situationer där, och liksom, du vet, det är polisen som lämnar dödsbyrå och så, men du måste ju haft ett närmare förhållande till döden än vad folk som jobbar på kontor har.
Ja, visst är det så. Det är flertal gånger som vi fick hämta någon. Vi hämtade någon både i vatten och bilolycka och motorcykelolycka och i bränder. Så att, och det är ju, när någon dör inom någon, så är det ju otroligt många som blir påverkade utåt sett liksom det. Och om man säger som familj, det med sorg är också svårt, och det är svårt att avhandla hur man i början, så lika väl som folk kanske inte vill säga någonting till Kuben, ser ut att må bra idag, vi säger ingenting om Oskar, medans, och där är man ju olika.
Vissa kanske inte vill prata om det, och jag pratar gärna om det, för att han lever ju kvar i mig och kommer ju leva kvar i mig. Sen att liksom man får gå till en grav och göra fint för sitt barn, det är liksom inte någonting som man önskar någon. För man ska ju gå i rätt ordning. På 10 månader, som gick min mamma bort i april, Oskar i augusti och sen pappa i januari. Men de är ju, var ju över 80 år, och det är ju tidens gång, det vet vi att det är så. Men har inte sörjt dem så mycket, eller knappt någonting alls, bara för att all sorg går åt till sitt barn liksom. Så att ungdomar som lyssnar på det här, ring era föräldrar när ni är borta om nätterna. Ring hem och säg bara jag är här eller där. Så jag behöver inte vara sanningsenlig, men ring och skapa livstecken i alla fall. Eller skicka sms.
Det säger morsan också, fast jag är snart 43, vet du. Alltså när jag är ute och kör lastbil på kvällarna, så vill hon att jag skriver ett sms när jag kommer hem. Inte att jag ringer då vid mitt i natten.
Nej, jag förstår.
Men det är väl för att jag har ringt henne ett par gånger från en ambulans också, när jag har också varit ute och dummat mig. Så hon...
Ja. Ja, men det är så, man är barn och förälder, man är förälder hela livet liksom, till sina barn. Men både du och jag har liksom sagt, men sluta oroa er. Och så får man egna barn, och så är man så orolig själv. Du har ju 2 små barn själv, så jag...
Jag är lite orolig för om 10 år när de ska börja gå på krogen.
Ja, det är... Ja, precis. Men du väntar med den oron ett tag till. Du ska inte oroa dig 10 år, Emil.
Nej, men det är nog ett livslångt oroande, tror jag.
Livslång oro är det. Ja, det är det faktiskt. Ja.
Även fast de är tjejer, det är mina gener i dem, så jag vet precis hur de kommer gå på krogen.
Ja, och tjejer idag har ju inte alls någon tacknämlig situation med sociala medier och allting. Det är också, usch, säger jag, för dagens ungdom att få uppleva det här med likes och inte likes, och det ska se ut på ett visst sätt och det ska göras om. Och, nej, usch.
Ska en regel när de blir 18 och ska gå ut på krogen, det ska stå Nilsén rätt vid bröstet på t-shirten. Ja. Och sen på ryggen ska det stå, farbror är polis och han är ditt minsta problem.
Ja, så ge fan i mig.
Ja, det är...
Ja. Ja, det är sant.
Du, tack för den här pratstunden, Thomas.
Ja, men tack, det är trevligt.
Men jag är rätt nöjd att kalla dig för kompis, fast jag har varit så jävla arg på dig genom åren.
Fattar du vad du har stått där uppe och skrikit och riktat dina mörka ögon ner mot isen, och jag tittar på dig så många gånger.
Jajamän.
Och folk har sagt, folk säger så här, varför hatar du Leksand? Men jag gör ju inte det, jag älskar ju Leksand. Det är fantastiskt.
Jag vill bara retas med Emil.
Ja, precis.
Du, har du kvar Dalahästen?
Ja, såklart. Jag tittar på den i morse. Jag kommer att tänka på det då. Jag tänkte på att här, under den där vi ska sända på med bild, då ska jag ta med den. Och den står i fönstret hemma. Det var
så här också, att...
Ja, berätta du.
Jag har målat en dalahäst i hela mitt liv. Och den är svart, vitrandig med orangea framben, och så står det en 10 på sidan på den. För det tänkte jag att det ska du fan ha när du äntligen la av, tänkte
jag. Ja, det äntligen sluta. Men så många gånger du har tänkt att fan, ska inte han sluta. Och det där var ju min absolut sista tävlingsmatch det också. Jag fick den där utav dig och supporterklubben Leksand. Så att, ett kärt minne, jag lovar. Så hälsa supporterklubben att fortsätt heja på. Ni hejar ju på ert lag i alla djur och skur.
Och du ska gå i pension 1 november och få göra vad du vill. Ja. Men då tänker jag att någon av de här resorna ska i alla fall komma hit till min altan, så ska jag grilla en hästfilé och återbjuda på en pilsner.
Ja, det får du göra, Emil. Det får du göra. Det ser jag fram till sommaren.
Bra. Tack så mycket, Kuben.
Ha det gott. Tack så mycket. Hej med er.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.